Ja, nyligen nyförlösta med ett nytt nummer från Offside-fabriken i Göteborg. Och detta nummer 2 ska vi väl återkomma till om någon vecka när det börjar närma sig leverans till våra prenumeranter. Men vi börjar med att säga god morgon. Det är tidig tisdag morgon här, Johan.
Ja, det är det.
Läget?
Jo, det är bra. Ja? Ja, innan jag gick in här så skrev jag ut ett mejl som vi fick förra veckan, ett i högen. Jag tänkte det var roligt att ta upp något som var lite arg på oss. Mm. Och det var en återvärd bergare som var sur. Det var för att vi hade pratat födelsedagar lite här. Var det förra veckan, Anders? Vi nämnde några som fyllde år samma dag som vi spelade in helt enkelt. Och då tyckte han att det var konstigt att vi den vevan inte nämnde att prinsessan Estelle också hade fyllt år.
Just det, så de royalister vi är.
Ja, och det kan ju tyckas märkligt då, att varför bryr sig en Åtvidabergare om det. Men det beror ju då på att hon då är hertiginna av Östergötland. Mm. Och enligt honom hedersmedlem i Åtvidabergs FF. Så han kändes lite trampad på tårna. Jag var faktiskt i Åtvidaberg den dagen Estelle föddes.
Det är klart.
En slump på någon sån här allsvensk, inför allsvenskan resa, du vet. Mm. Och då vet jag att det var en kul kontrast där bland... Ja, du har också varit i Åtvidaberg. Det är ju liksom ganska bonnigt på ett härligt sätt. Mm. Och så var det samtidigt den där kungliga yran och materialare som hade fått i uppgift att skicka upp någon present i hovet. Verkligen så, ja, vad ska vi skicka den här Åsa sparkdräkten? Vad ska vi skicka upp? Och de var lite både stolta men också lite nervösa kanske.
Ja, det är klart.
Men då tyckte han då, den här mannen som mejlade, att vi borde ha nämnt Estelle och hennes koppling till Allsvenskan, ja, eller Superettan nu då.
Ja, just det.
Mejlet avslutades för övrigt med avgå.
På tal om avgå, så du visade ett annat som hade lite avgå-vibbar. Ja, det var väl den här bandyskandalen.
Ja.
Vad var det nu?
Det är ju bandyslutspelstider och jag följer ju bandy med intresse eftersom jag kommer från Motala där banden har varit stor. Det var ju Broberg.
Broberg, ja.
Mm, som för ett tag sedan här så var det några supportrar som hade tänt bengaler och detta hade inte setts med blida.
De är BTG, va? Broberg Tifogrupp.
Broberg Tifogrupp, eller Broberg Tifogrupp kanske.
Ja, just det.
De hade fått tillträdesförbud efter att ha gjort detta på bandyarenan i prestigemötet med Edsbyn uppe i Hälsingland. Och hade då blivit så arga på åklagaren att de skrev i ett Facebook-inlägg: åklagare med övrigt pack inom polismyndigheten, hoppas ni dör en plågsam död i AIDS. Aj. Ja, ni läste rätt, står det sen. Och sen står det lite mer varför de är arga, och så avslutar det med avgå. Vilket ju då blir lite tamt när man inleder med att önska någon en plågsam död i AIDS.
Och sen avgå.
Ja, så här, avgå är väl, ja, det är väl det första man gör, kanske. Överhuvudtaget kan jag känna att det är dags att uppdatera detta avgå lite. Mm. Det har gått en slentrian i det, så vi kan väl lämna det för nu, tycker jag.
Men på tal om kungafamiljen då, så har vi konstaterat att Estelle kanske är en åtvidabergare. Och vi vet väl om att Daniel Westling håller på Gnaget?
Ja, så vitt jag vet.
Ja, nej, men jag tycker att man har sett honom sitta där på hedersläktaren tillsammans med Lennart Johansson och det andra gänget där, AIK-arna. Lite röda i alla fall. Och sen så vet vi väl om då också att Knygen, alltså statschefen i Sverige, kungen, han håller väl på Djurgården, va? Som ändå ju... går emot traditionen av vad kungahuset ska göra, va?
Det blev ju lite, kungen orsakade en mindre fotbollsskandal när han i en intervju med den lilla publikationen Kalmarposten avslöjade då att han håller på Djurgården. Mm. Det står så att kungen får frågan varför han är AIK-are, för det ska han då vara då inför AIK-are. Men så svarar han till Kalmarposten: så är inte fallet. Visserligen föds vi Bernadottar in i Solna-klubben, men i förtroende kan jag nämna att jag håller på Djurgården. Mm. Det är roligt, i förtroende, det är ju en intervju, kungen. Så funkar det inte riktigt. Mm. Och det här lilla citatet i Kalmarposten spred sig. Bland annat gjorde Robert Laul en artikel och försökte gå vidare och samla reaktioner från både Djurgårdsläger och AIK-läger. Och i Djurgårdslägret så var de ju glada, förstås. Mm. Det här var under tiden som Reinfeldt var statsminister, som ju också var ganska profilerad djurgårdare, eller är. Så då jublade vdn Alf Johansson och sa till Laul: nu har vi både kungen och statsministern, nu är vi på gång, säger Alf Johansson. Lite med glimt i ögat kanske. Medans AIK Fotbolls informationschef Johan Wibeck sa att han behövde återkomma om detta när Laul konfronterade honom med uppgifterna. Och så står det i Lauls artikel: en stund senare ringer Wibeck upp och säger: vi ser ingen anledning att kommentera det här just nu. så är det väl. Aha. Chris O'Neill vet jag inte, han känns inte så allsvenskig.
Jag tror han håller på New York Cosmos.
Han gör det ändå, ja. Då gillar han ändå fotboll då, inte ja, bara...
När jag var där i New York och skrev om Cosmos så satt jag och pratade med den här täte gubben som var någon slags Manhattan slinger får man säga, han var inte så sympatisk men mycket pengar, och han hade vuxit upp på något sätt med Chris O'Neill, så de kände varandra.
Okay.
Så att de hade en väldigt nära relation. Han berättade en lång historia där om när han varit i Sverige och hälsat på Chris O'Neill, en blöt fest i Stockholm.
Ja,
ja, det var lite barnförbjuden den historien.
Chris O'Neill gillade säkert att läsa om glamourtiden med Cosmos.
Det kan jag tänka
sig, med Pelé och Kajsen och så.
Vi ska ju säga då, som vi brukar göra, att detta är avsnitt 144.
Och välkomna för guds skull.
Ja, herregud. Och det som vi har på 144 landskamper är ju att den gamle ukrainaren Anatolij Timoshyk gjorde 144 landskamper.
Mm. Duktig i Bayern München bland annat.
Champions League där, 2012-2013 kanske.
Kanske det.
Och för övrigt ska vi säga att vi spelar in detta avsnitt då, den, vad har vi? 7 mars eller?
Det är 7 mars idag, 8 mars kanske när ni lyssnar.
Mm. Men den 7 mars när vi spelar in så är det så att birthday boy är Ivan Lendl.
Han fyller det idag.
Han fyller det idag. Mm. Var vi på Ivan Lendl, Johan?
Alltså en jävla massa veckor i följd som världsetta förstås. Mm. En maskinell spelare som kanske inte var så elegant och inte något av en muntergök heller. Villander gillade ju inte honom. Nej. På den tiden var det ju vanligt att de spelade, det var inte lika många ATP-turneringar varje vecka, så de drygade ut det med uppvisningsturneringar där de fick rätt mycket bra betalt. Och då var det lite komifå att man kanske skulle ta varsitt sätt och sen spelar man om det i tredje. Och så kom Villander till Barcelona efter en mardrömsresa där han inte hade sovit någonting och all hans grejer hade försvunnit. Och han precis bara före start fick låna en spade av någon och gick in. Och Lendl bara körde över honom med 6-0 utan att röra en min. Det gillade inte Villander.
Nej, men det var ju lite så. Alltså Lendl, han hade väl sin storhetstid från kanske 83 till 90. Och vann ju samtliga Grand Slam förutom Wimbledon när han nådde final bara. Och han hade, precis som du sa, han vann ju för övrigt 82, tror jag, det här Lemon Award i Franska öppna.
Det är liksom, vad ska jag säga, årets surkart.
Ja, jag tror det var,
en som Marcelo Rios vann.
Ja, jag tror det var journalisternas pris, som man säger.
Ja, järvs av journalisterna.
Ja, så det vann. Och sen så var det också, tror jag, Sports Illustrated gjorde någon, något lång knäck på honom i mitten på 80-talet, där de satte rubriken att Lendl var mästaren som ingen riktigt gillade. Så att han hade det här liksom... Han var ju ute på planen, den här sluggen som du sa, väldigt hårda. Framförallt hans servitur var ju också rätt klassisk. Men ingen som riktigt älskade honom sådär, för att han hade inte riktigt karisman eller vad det skulle vara. Men
eller, han, eller elegansen i spelet.
Nej, precis. Men det var ju så att han flyttade ju tidigt till USA, till Long Island. Köpte ett mansion där och var ju också, ska man säga, tid. Han, många menar att han kanske var det första riktiga tennisproffset som tog det liksom på 100% allvar. Tränade sten och var tid med aerobic och sån här grejer.
Det var 80-tal som
ja,
sagt.
Ja, precis. Och på hans, då, hans mansion på Long Island så hade han en tenniskort där han inför varje Grand Slam bytte underlag. Så när det var inför US Open så kom det en jävla cementmaskin och slängde ut cement. När det var inför Wimbledon så sådde de gräs. Och när det var fast öppna så kom det en massa gris. Och han blev så besatt av det här att han skulle vinna Wimbledon. Så att mot slutet av sin tid då, när han, så anställde han en gamla typ, om man ska säga greenkeeper, eller vad ska säga, han som ansvarade för Wimbledons centercourt, som skulle så gräset på Long Island till honom. Men det räckte aldrig riktigt hela vägen fram. Alltså.
Det finns en härlig scen i kultserien, får man väl säga, Smash, som ju då är någon slags avstamp i svenska tennisundret med, som Måns Herngren och Hans Holm gjorde. Så jag vet inte om det kanske finns på öppet arkiv. Som kanske inte åldrats jätteväl.
Nej.
Den gör sig bäst i minnet. Men just i minnet så...
Det var lite Ronny och Ragge fast i tennismiljö.
Ja, det kan man väl säga. Även om det är ganska roliga skådespelarinsatser. Med framförallt Svante Grundberg som spelar Einar Berg då. Som Björn Borg pastisch. Men då är ju Lendl verkligen den oslagbare. Och därför så, när de har teori, så sitter de och tittar på diabilder på Ivan Lendl. Och tränaren Börje håller förhör. Och bara dyker upp en stor diabild på Ivan Lendl. Och han säger, Ivan Lendl, även kallad Ivan den förskräcklige. Kan ni några fler namn? Ivan den starke. Och så sitter Einar Berg och bara vill dra ut på stan istället. Och sitter då och är så här klassens rebell. Så, Ivan den värdelösa. Vad fan säger du för något?
Ja, det är den för finsmakare, den där typen av humor. Om man då är inne på det här med Ivan Lendl, att det var svårt för den stora massan att omfamna honom, så påminner lite grann, nu hårdvinklade, men påminner lite grann om Harry Kane. Jaha. Hans situation just nu. Han är ju som...
Spurs-fansen är glad.
Ja, som alla vet nu är en superhet. Jag såg här att, kollar man bara på 2017 så är det bara Messi, tror jag, som gjort fler mål. Och det är ju rätt många mål. Alltså. Jag tror att Kane har gjort, om det är 16 mål eller sånt där.
Ja, han vräker in dem just nu i alla fall.
Ja. Och han var ju skadad stor del av hösten och sådär. Och ligger i skytteliga topp nu igen. Och vann i skytteligan förra året. Men är ju en sån där spelare som ändå delar läger. Antingen så tycker man att han är en sån här one-hit wonder. Fast nu har det ändå
det
pågått
inte
i flera säsonger. Ja. Nu är vi uppe i tre säsonger. Och är ju överlägset den Spurs viktigaste spelare. Men det, jag tror att det kan hänga ihop lite grann. Precis som med Lendl. Med hans personlighet lite grann. Han, många engelsmän och sådär som kanske inte håller på Spurs gör sig lite lustiga över hans sätt att prata.
Ja, det här vet jag. Hur pratar han?
Det är så ganska sådär som många engelska fotbollsspelare är, som är skötsamma.
Lite trista.
Ja, så obviously we did a...
At the end of the day.
Ja, at the end of the day och så. Men så har han också en röst. Jag har ju lite den rösten också, men han pratar lite grann sådär från... från halsen uppåt.
Ja.
Så han bara, yeah, obviously we did a good game today. Lite så.
Lite som Englands Kjell Pettersson.
Han blev lite lustig så på något sätt. Ja. Och i lite kanske, han har inte den här flashiga, moderna fotbollsspelaren över sig. Som är tatuerad och
det kan vara en fördel att inte ha, men, då, men han, är inte, han har inte riktigt lika mycket åt andra hållet heller, så att han kan bli nästan som en antihjälte i denna värld av mohikanfrisyrer och tatueringar.
Precis,
heller.
Ja. Precis. Men jag såg också i någon artikel som jag läste häromdagen med Harry Kane att just nu då så har han ett målsnitt i Premier League som motsvarar det som Van Nistelrooy hade som, när han var som bäst. Alltså att han gör typ så här 0,68 mål per match han spelar. Ja, och sådär.
Då var väl också Nistelrooy i ett bättre lag än vad Kane har varit i Spurs kanske.
Ja. Så det jag vill ha sagt är väl att man ska försöka lyfta kanske Harry Kane lite mer och inte göra honom till Ivan Lendl-figur.
Det är väl kanske ändå rent krasst en slags landslagsfaktor som ska in där också. Ja. Där han väl har kvar att liksom rätt många engelsmän bevisar ett och annat.
Mm.
Du, avsnitt 144 sa du att det var, och du nämnde Anatoly Timoshuk, och det avsnitt gör vi i samarbete med C-more som vanligt, och det är nu 26 dagar kvar bara till allsvenska starten, och uppladdningen på C-more fortsätter, framförallt då med Svenska Kuppens kvartar som är lottats nu och avgörs här i helgen. Regerande mästarna Häcken möter AIK, och övriga matcher är Östersund mot Trelleborg, IFK Göteborg mot IFK Norrköping och Elfsborg mot BP då. Och du som lyssnar på Offsides podcast kan ta del av det här exklusiva erbjudandet som innebär halva priset första månaden. Det vill säga 199 kronor, ordinarie pris 399, det är utan bindningstid då. Då går man in på cmore.se/offside för att ta del av det här erbjudandet.
Ja, och vi har också avsnittet i samarbete med Bomullsfabriken som är en modebutik med en mix av svenska och internationella varumärken under samma tak i en härlig miljö. Och här hittar man då märken som Ralph Lauren, N07, Universal Works, J. Lindeberg och Replay. Bomullsfabriken ligger på det här stället som vi har pratat om ett par gånger tidigare, ute på Näsfabriken då, bara 20 minuter utanför Göteborg. Och är det så att man åker dit så har man ett specialerbjudande. Alla poddlyssnare ska säga att man säger offside när man står framme i kassan. Då får man 20% rabatt på valfri vara eller ett plagg då. Man kan gå in på www.bomullsfabriken.com för mer information om detta.
Ja, vi uppmuntrar väl att säga offside framför alla kassor.
Absolut.
Vart man där råkar vara. Och se vad som uppstår.
Ja.
Cupkvartarna där blir spännande för oss att ta del av förstås under den närmaste svenska tiden här. Och Mellberg, som vi pratade om en del förra veckan, har ju fortsatt succé. Han åkte upp och piskade sitt gamla Degerfors ordentligt, får man säga.
4-1 eller?
Ja, jag tror det blir 4-1. Mm. Och så har vi kamratmötet då med IFK Göteborg, IFK Norrköping, regerande mästarna Häcken mot AIK, blir spännande att se också. Och apropå Blåvitt där, som då ska möta Norrköping. Norrköping som kanske imponerade mest förra helgen med, blev det 7-0 mot Halmstad.
Ja, ja.
Kalle Holmberg öst in en massa mål. Nu har det egentligen börjat hända grejer där på nyförvärvsfronten. Och kan man ana att det inte var en slump att det hände grejer samma dag som årsmötet var här i måndags kanske?
Nej, det är väl lite så kanske.
Ja.
Vi pratade om detta förra veckan med Frank Anderssons lite skumma affärer i Gunnelse med den här konstiga lönen och sådär. Och det var årsmöte, och nu har man förstått det då efter årsmötet. Det är ju bara dagen efter årsmötet, men det var ju väldigt lugnt. Det var ju riktigt inte det, några frågor riktigt om ekonomin eller om Franks inblandning i det här. Utan
omvald blev han.
Omvald blev han och två nya spelare, en spelare var redan klar då. Och det var ju den här normannen som, vad heter han?
Henrik Björdal, ja. Som är bara 20 bast och har varit över i Brighton. Sväng, va? Utan ja. Att riktigt slå i England.
Precis, och sen så om då Disco var väl som breakade detta?
Det
på Expressen,
ja.
Så ska det vara så att en annan norman är på väg in, nämligen Mix Diskrud.
Och det är inte vem som helst.
Nej,
det är ju... kan det finnas skäl att stanna lite.
Ja, vi får väl göra det. Vad har vi på Mix? Vi vet att han växte upp i Norge.
Med Mix ska vi säga ett väldigt etablerat smeknamn. Ja. Jag tror det är Mikkel.
Av hans amerikanska mamma som har väl ett ursprung i Arizona, tror jag det var, USA. Och då en norsk pappa. Han växer upp i villaförorten... Björnum.
Bärum heter
Bärnum heter det.
Bärum som ligger utanför Oslo och där, ja, vilket elitlag håller till?
Det vet Stabæk.
Stabæk, ja. Mm. Och han...
Välmående, så in i bomben.
Det är väldigt välmående i Bärum. Och han gick i parallellklass till ingen mindre än Magnus Carlsen.
Just det.
Din idol.
Ja. Jag bynar honom i alla fall.
Ja, världens bästa schackspelare. Mm. De var lika gamla och gick i parallellklass. Och det ordnades någon form av jippo för inte så länge sedan när Carlsen fick möta Mix Diskerud i schack. Och det tog Carlsen 32 sekunder att, säger man, göra honom matt.
Ja, matta honom.
Ja, matta honom. Trots att Mix Diskerud hade tränat en del. Men det har varit rätt mycket rubriker om Mix Diskerud. Han spelade då i Stabæk. Jag tror att han under ett kort tag hade just Jörgen Lennartsson som tränare. Bör han ha haft i alla fall. Ja. Som han ju då får igen nu då.
Kanske Jenny Jönsson också.
Kan ha varit, tror jag. Mm. Och sen var han i Rosenborg innan han då stack över till New York City och MLS. Mm. Det skrevs mycket om Mix Diskerud när han spelade i tippeligan. Han hade kanske till skillnad från Harry Kane och Ivan Lendl någon slags X-factor som gjorde att han blev lite mer än en spelare. Dels ganska vacker.
Ja, lite surfarlook.
Lite surfarlook, ja. Mm. Kanske nästan som ett litet hippiedrag i sig. Mm. Och han gjorde gärna lite speciella grejer på egna initiativ så att bland annat låg i någon, de hade legat i någon kontrakt tvist med Stabæk huruvida han skulle förlänga, och när han till slut gjorde det så gjorde han ingen liten grej där. Då bjöd han in hela Bärum och bjöd på korv för att fira sin signatur. Vem som helst fick komma, framförallt barn och ungdomar som han gillar mycket. Och då står han och grillar pulser där och så fick alla äta korv för att fira honom. Mm. Och sen var det då förstås att han hade det här dubbla medborgarskapet och han spelade för Norge på ungdomsnivå. Men har du läst det här om hur han blev så att säga värvad till?
Nej, det har jag inte gjort.
Som jag fattat det så spelade han en ungdomslandskamp mot USA just då, eller om det var att Stabæks ungdomslag mötte USAs ungdomslandslag. Ja, hur som helst. De var i Mexiko och spela och Mix Diskerud skulle lägga en hörna. Och plötsligt så smyger amerikanska coachen bort till hörnflaggan och börjar väsa till honom precis när han ska slå den. Så först så bara, are you Mix? Han sa, yeah, yeah. American passport? Yeah, go on, take the corner. Och så lite mer officiellt närmande när matchen var slut sen. Och hör att du är så pass skicklig så... Vad säger de om att spela för USA? Ja. Och så blev det ju.
Ja.
Han valde USA sen.
Ja, på landslaget. Jag tror att det var så att han sa väl hela tiden att han representerar ju Norges ungdomslandslag. Och så sa han väl hela tiden att de som frågar mig först, de kommer representera. För mig spelar det ingen roll om det är Norge eller USA. Men när det blir A-landslag så de som kommer först. Och då blev det väl så att USA var först.
Ja, de visade lite mer.
Han
kärlek.
Sa så, jag skulle helst vilja representera. Jag är lika mycket amerikan som jag är norman.
Ja, man har den här faktiskt lite... världsmedborgar-auran över sig också. Sen ska man ju säga att meritmässigt så har han ju en del, alltså han har ju spännande klubbar med Stabæk och Rosenborg också, New York City och även landslagsmeriter.
Var med i VM-truppen 2014 det utan var han. Att få speltid då.
Det var han. Men om man ska vända på det så är det ju lite oklart vad de har för vad de får in för spelare rent formmässigt till Blåvitt då, som väl ska gå in på lån som jag har fattat det som.
Ja, det är ju en rätt komplicerad grej nu. Alltså New York City har ju brutit hans kontrakt, men det är ju inte New York City som egentligen har hans kontrakt. Det är ju ligan i USA som det är där. Så att han får ju fortfarande lön. Han känner rätt bra. Jag tror att efter typ Lampard, David Villa och Pirlo så är han den spelaren som tjänar mest. Han tjänar typ 7 miljoner kronor om året och sånt där.
Mm.
Så det är rätt mycket pengar. De pengarna kan ju definitivt inte Blåvitt ta. Och det gör ju att eventuellt då om Blåvitt löser det här lånet med honom så betalar de bara en liten del, vilket då passar IFK Göteborg väl, men gör också att han är ju en typ av free agent, men han får inte lov att gå till de ligorna där ligafönstret har stängt.
Just det.
Så att, ja, det är en komplicerad grej, men man ska veta det att sedan Vieira tog över som tränare i New York City så har han ju i princip inte gjort någonting. Jag tror inte han har gjort en match sedan sommaren 2016.
Och han blev utsedd till i någon enkät som jag tror ESPN gjorde när spelarna fick rösta anonymt, så blev han utsedd till ligans mest överskattade spelare faktiskt. Mm-hmm. Och resten av de 10 topp var nästan bara sådana designated players som tjänade otroligt mycket pengar, där det liksom lite upplagt för att man vill att de ska floppa. Så att han var där och så högt upp var lite anmärkningsvärt. Ja. Och det skulle kunna vara eventuellt illavarslande. Samtidigt kanske han är revanschugen då. Ja,
Jörgen Lennartsson har som sagt kanske koll på honom också.
Men att han är en lite speciell typ visade sig också när Vira berättade att jag tänker inte satsa på dig, Mix. Då skrev han väl en liten dikt om det.
Ja, jag tror faktiskt det var ju samma med detta nu, att de bröt hans kontrakt nu bara för någon vecka sedan. Ja. Då skrev han en dikt på sitt Instagramkonto som jag läste, och jag ger den en offside-gubbe av 5 möjliga.
Ja, det var inte starkt. Alltså. Nej. Känslan är ändå att det kan hända en del kring Mix rent medialt om man kommer till Allsvenskan.
Ja, det är ett ovärde de får in på något sätt, känns det som. Ja. Och han har också en pappa, det ska man också veta, som är i rubrikerna ganska ofta i Norge. Mm. Det har varit mycket tvister, mycket skumma affärer, lite, till och med FBI har granskat hans bolag i USA och sådär. Han är ju agent då för sin son, men har också en massa andra.
Han är någon slags lånehaj.
Ja, det är, känns inte riktigt klockrent där.
Vi gör så att vi nöjer oss med den lilla tråden, så den som vill plocka upp den. Ja. Så kan vi väl säga.
Absolut.
Men att det kommer kanske hända grejer kring Mix Diskerud. Det som slog mig när den här nyheten kom igår, och jag minns att vi hade pratat om den här Diskerud innan, bara du och jag, utanför podden. Och just det här med att han blev värvad så att säga till ett annat land, fick man ju tänka på. Vi satt ju för några veckor här sedan och pratade om eventuella böcker man är sugen på att skriva. Vi har ju ett bokförlag också. Och när det blir lite tid över i tidningsmakeriet så kan vi ta en timme ibland och bara spåna lite. Och så kom vi fram till en sportbok som vi kanske helst av allt hade velat skriva, men som vi nog kom fram till inte kommer gå. Mm. Och det handlade ju också om en som blev värvad till ett annat land. Och det var ju Ludmilla Engqvist.
Ja. Vi kom ju fram till det när vi satt och pratade om det, att av alla böcker som vi hade velat skriva eller läsa om svenska idrottspersonligheter, så är det nog Ludmilla Engqvist som kom på nummer 1. För att det finns ju så jävla mycket där som är både oberättat och som är lite berättat, men som man skulle vilja dyka ner i mycket, mycket djupare. Man skulle veta det, att det har varit otroligt tyst runt henne. Senaste egentligen 15 år, förutom ett litet undantag 2005 tror jag det var, där Stina Dabrowski gjorde ju en 30 minuter lång intervju med Ludmilla. Och det genererade ju en del rubriker då, men du har ju berättat att under din tid på Expressen, det var ju sådär en gång med året ungefär, så gjorde man liksom en liten framstöt mot Ludmilla. Skulle du kunna tänka dig ställa ut på en intervju? Och så fick man nej då.
Ja, om man ens fick det.
Ja, precis. Det har varit väldigt tyst om henne, och det finns så himla många saker i dem. Vi tar det från början.
Ja, dels själva värvningen, eller vad man ska kalla den. Ja. Från det. Alltså, hon är ju väldigt framstående häcklöpare, tävlar för Sovjet och bäst i världen, åker dit för doping då. Mm. Men efter avstängningen så träffar hon sin nya förälskelse, den här Johan Engqvist, som blir hennes manager och som blir kopplingen till Sverige. Och då ska man ju veta att det här är en tid, det här är kanske mitten på 90-talet, där Sverige törstar enormt efter en friidrottsframgång. Jag menar, det har precis varit friidrotts-VM i Göteborg, och det mesta vi hade att jubla över var väl typ att Dag Wennlund kastade 75 meter ungefär. Det var inga medaljer i sikte i alla fall. Så det fanns en enorm längtan efter, och ett behov av en stjärna. Så hon fick ju någon slags gräddfil för att bli svensk väldigt snabbt med Invandrarverket då.
Ja, jag vet att det blir en sån här snabb process då för att få svensk medborgarskap. Jag vet, sån här Per Westerberg var ju ute och vevade mycket.
Ja, Bengt Westerberg.
Per Westerberg, helt annat. Ja. Bengt Westerberg menar
jag. Ja, precis, som var ordförande i Friidrottsförbundet då.
Precis.
Och det har väl sagt att de fick ju alltså en genväg in, och det gjorde att hon blev svensk då precis lagom i tid till OS i Atlanta 96.
Mm, exakt.
Och där har hon då också tagit guld på 100 meter häck. Och sen kom det ju så oerhört mycket mer med det. Det var ju så viktigt att göra henne svensk. Att det inte bara var en, så att säga, en ryska som började tävla i en svensk dräkt. Utan det är jättefascinerande att läsa gammalt arkivmaterial, hur journalisterna tog sig an henne. För liksom varenda fråga är, känner du dig svensk nu? Hur svensk känner du dig? Nationalsången känns speciellt när den spelas. Hur känns det för dig då?
Har du en dalahäst hemma i köket?
Ja, verkligen så. Och hon anammar ju det extremt mycket genom att ha de här blågula naglarna, blågula linser och dalahästar som örhängen, ja, så att ingen ska kunna tvivla att hon tar varje chans att säga hur mycket hon älskar Sverige. Så.
Ja, och det gick ju också förvånansvärt, jag kollade tillbaka lite grann i arkiven och så, om man kollar tillbaka den här dopingskandalen som hon har bakom sig, hon blev avstängd i 4 år, men hävdade senare då att hon hade blivit lurad av sin exmake som var alkoholist. De träffades när de var väldigt unga och hon levde i ett ganska destruktivt förhållande med honom. Så hon menar att hon käkade proteinpulver i Ryssland då, för att det fanns så lite mat. Och då hade han blandat i då i smyg för att han ville ha mer framgångar och mer pengar så att han skulle kunna fortsätta bara ligga hemma på soffan och dricka vodka. Så hon menar då att det var så att hon blivit lurad, och när han tog på sig skulden så det här straffet förkortades.
Just
det var ju det som gjorde att hon kunde börja tävla lite tidigare. Men ser man tillbaka vad som skrevs då, så var det ju väldigt många som svalde den, och hon visade att hon var så himla svensk där med dalhästarna som örhängen och med blågula naglar och sådär. Så svalde svenska folket, och precis som du sa, den här cravingen som svenska folket hade också efter Fridos framgångar gjorde att man... Det stämmer säkert den här historien, sen så har det funnits diskussioner givetvis.
Man kan också, det var väl något som hände i Sovjet?
Ja, precis. Sådana saker hände där kanske. Och hon blev lurad av sin alkoholistmaka och sådär.
Mm.
Ja.
Men nu har vi en ny kula här i Sverige. Ja. Och då kunde hon, för hon var ju väldigt älskvärd, och hon var, förutom att hon var så himla skicklig löpare och över häckarna, så var, hade hon ju hon gick ju hem med sitt sätt att vara, och då kunde han, för han var ju däremot hennes man och agent, och Johan Enqvist, ofta ganska avig och tvär. Mm. Det behövde man inte bry sig om så mycket då, för Ludmilla var så charmig.
Mm.
Hon var ju verkligen så, hon blev ett förnamn så. Det är också en slags markör för att man har blivit väldigt stor. Och det kan ju vara intressant att jämföra sen med Abeba Aregawi som kommer sen, som ju då absolut inte, då har ju hon också, men om man, även om man undantar den här dopinggrejen som kom till henne, även innan så var det ju mycket att hon var, till skillnad då från Ludmilla, hade ju inga svenska naglar, och hon var mycket i Etiopien och det talas om skenäktenskap, och då knyter man inte alls an på samma sätt, för det blir liksom, ska du tävla för oss då ska du vara jävligt tacksam över det, visa det nu, och det gjorde verkligen Ludmilla då, och det går ju hem enormt. Hon är då extremt framgångsrik med, förutom alla medaljer som hon tar, hon vinner ju både OS-guld och VM-guld och springer på kanontider, men hon vinner ju bragdmedaljen och kanske framförallt gäringpriset,
ja,
som är folkets, ja, alltså Sveriges mest populära idrottare helt enkelt.
Om man säger bragdmedaljen representerar någon slags etablissemangets erkännande, medan gäringpriset är ju folkets erkännande, så att hon har ju tränger igenom alla lager.
Ja, och väldigt inflytelserik. Jag läste att det var till och med hennes idé att starta idrottsgalan. Alltså Svenska idrottsgalan. Jag tror den startade kanske 2000 eller något. Att det skulle kommit den idén från Ludmilla, för att hon hade sett något liknande i Monte Carlo. Och att den idén då togs vidare helt enkelt. Och där fick hon ju också massa priser. Bland annat då för, vilket ytterligare delar till den här framgångssagan, så fick hon ju, hon drabbades av cancer. Och hela Sverige följde hennes kamp för att bli frisk. Det här var ju verkligen tiden före hon gömde sig, så att säga, väldigt publik med sina känslor och sin kamp. Och när hon kom tillbaka till DN-galan och alla ställde sig uppstående ovation när hon sprang sitt första lopp igen. Och jag, om jag inte minns fel, så jag tror hon vann något VM-brons när hon tog sig tillbaka,
ja,
som väl på ett sätt klassades som en större bragd nästan än gulden med tanke på sjukdomshistoriken. Och ja, hon får en drös med priser på den här första idrottsgalan, med årets prestation, årets idrottare, och ja, man kan faktiskt inte komma högre upp än man gjorde helt enkelt. Och sen så tvingas hon sluta, hon säger att det är på grund av kroppen säger ifrån med häcklöpandet, men hon känner sig inte färdig med idrotten, så hon går över till bob då,
ja,
och skulle bli bäst i det. Där kan man lyssna en del på, tror han, Alexander Lundholm, tror han heter, på Radiosporten, gjorde en P1-dokumentär om Ludmilla. Det handlar ju rätt mycket just om det här bobåkandet, och där man förstår att han, Johan Enqvist, hade varit väldigt driven. Och det är en ganska talande intervju med hennes, för man kan inte åka själv i bob, man åker antingen 2 eller 4, va? Och hon skulle åka 2-manna-bob. Man var tvungen att fixa en partner. Och den här intervjun med den här partnern i den här dokumentären är väldigt intressant, för hon beskriver extremt hur allt, att hon var ingen alls, var tvungen att ha, det skulle varit en säck potatis i princip som satt i den andra stolen, någon måste bara sitta där, det får bli du, och nu får du spela med här, med allt vad det innebar med PR, och det här var Ludmillas show liksom, och då Johan Enqvist som drog i trådarna. Och det här visar sig vara kanske svårare än vad de har trott, underskattar kanske sportens svårighetsgrad en del, det går inte så bra, och sen så fastnar de då i ett dopingtest.
Jag tror faktiskt att de tar en fjärde plats i något VM.
Nej, var det gick det verkligen? Jag minns mest en massa jumbo-placeringar.
Ja, jag undrar om det inte var så, men ja.
Det får folk kolla ut.
Ja, det får folk kolla ut. Ja. Ja, det är ju två olika versioner där, för att i den här som jag refererar till inledningsvis här, i intervjun med Stina Dabrowski, så säger hon att det var hennes idé, Bobben. Och att Johan var mot det från början, men sen då när hon hade på något sätt övertalat om jag vill göra det här, jag tror att jag har en chans att vinna medaljer och få den här känslan igen, så hade han sagt, okej, men då peppar jag det. Och sen så var han ju likadan som han var under tiden.
Ja,
som
han var häcklad, kan det
och peppade henne och nästan pushade henne lite för mycket kanske då.
Ja, kanske.
Så att det är två olika versioner där givetvis.
Men så fastnar hon då.
Fastnar hon för doping.
För andra gången.
Ja.
Och det som sker efter det är ju intressant. Hon gör först då ett framträdande där hon lite ber om ursäkt, kan man väl säga. Mm. På en ganska känsloladdad presskonferens. Och sen så går hon i ide, mer eller mindre. Jag tror att hon åker till Spanien.
Mm.
Och även svenska folket är, och på ett sätt även medierna, gör sitt bästa för att nästan låtsas som att den här Ludmilla aldrig har tävlat för Sverige.
Mm.
För att det här skedde ändå med, när hon har varit i Sverige så pass länge. Och då man hade gjort henne till en supersvensk med de här alla blågula attributen. Och sen så fastnar hon i en dopinghistoria. Och förstås, när den kom, aha, hon dopar sig när hon kör bob.
Mm.
Är det rimligt att tro då att hon inte dopade sig när hon även sprang 100 meter häck för Sverige? Att man började tvivla på det. Men det är nästan som att hennes historia helt raderas ut då. För att man skäms nästan för kanske hur mycket man svalde det. Och hon raderas liksom nästan ut.
Ja.
Och jag vet att det har varit väldigt problematiskt när de ska utse såna här lister ibland med det som DN gjorde, du vet, så där, Sveriges 100 största idrottare någonsin. Då var hon med där någonstans, men ganska långt ner. Och det blev lite reaktioner på det, tror jag, med att dopad borde inte vara med där. Det blir också konstigt, ska hon vara med? Ska hon ju vara ganska högt upp?
Ja,
annars så får man liksom göra någon slags statement att vi har inte med några dopade här eller något sånt där.
Ja.
Men det blir liksom ganska problematiskt för medierna att tackla det. Och förstås att hon går från att ha varit liksom så omkramad och funnits, syns överallt, till att helt plötsligt och bara försvinna nästan. Och hon berättar ju här, när hon då, det är ju inte så långt efter att hon fastnade i dopingtestet när hon träffade Stina där.
Mm.
Då berättar hon ju om hur hon hade velat ta sitt liv och hur dåligt hon mådde. Men pratade också om hon hoppas att folk ska förlåta och så. Och det var 2005 som sagt, och nu är det 2017. Och jag kan inte påminna mig att jag har hört väl särskilt mycket sedan dess. Hon ställde ju inte upp till exempel den här dokumentären som Hanna Alexander Lundholm gjorde. Och det var väl därför vi pratar om det nu. För vi tror att man skulle behöva vara med henne i båten för att skriva den här boken.
Ja, nej, det finns ju så himla mycket där. Så från hela den här uppväxten i den här, det var någon förort till Moskva. Det var väldigt fattiga förhållande. Fick stryk av sin pappa och sådär. Och hela den här liksom, den kommunisteran växte upp i. Och sen blev han friidrottstalang i det här med doping och med ryska och med propaganda och sådär. Det finns så mycket bara där, uppväxten, vad som formar henne och vad som gör att hon drivs till det här. Det är också intressant, som hon säger i den här intervjun med Stina. Det hon hittar hos Johan är typ att där får hon en man som tar hand om henne. Hon får känna sig som en kvinna på något sätt. Är hennes mening, va?
Ja, det här är hennes ord.
Ja.
För hon protesterar ju lite mot att, för Stina lägger väl upp det ungefär sådär, att du lät dig styras och sådär. Jag ville bli styrd.
Ja, precis.
Så jag ville att någon skulle ta hand om mig. Jag vill att någon ska bära mina väskor.
Mm.
Så att hon går inte riktigt med på det, att hon skulle varit liksom något offer där, utan att hon ville haft den positionen att någon tar hand om henne och styr henne och pushar henne. Då lägger man ju väldigt mycket ansvar i en sån persons händer också.
Mm.
Men hon bor ju alltjämt i Sverige, jag tror hon bor ute på Lidingö.
Ja.
Och det som har rapporterats är väl att hon ska jobba som massör.
Ja, det ska hon ha gjort, och föreläser vi kanske lite grann. Så jag vet inte vad en sån föreläsning handlar om, men jobba som massör. Det senaste jag såg var att hon hade någon anställning inne vid Stureplan.
Okay.
Ja, det hade ju ändå varit mäktigt att ligga där och få lite massage av Ludmilla. Och det kanske är när man ligger där som man ska... Ludmilla, vad säger du om att skriva en bok tillsammans? Jag är journalist också.
Dricksa bra. Ja, vi får se vad som händer. Men det hade varit en bok värd att lägga tid på i alla fall. Onsdag kväll, om det är onsdag när ni lyssnar på oss, så är det, rullar Champions League-slutspelet vidare med Barcelonas retur mot Paris Saint-Germain efter överkörningen i Paris för några veckor sedan. Och efter det så har ju Barcelona i alla fall på hemmaplan lite överraskande repat mod. De hade någon ligamatch precis efter som de var nära att tokfloppa i, men jag tror Messi räddade dem i nästan sista minuten, om det var någon straff eller frispark. Men sen dess har de inte tappat någon poäng. Och nu har de faktiskt La Liga-hugg mer än vad de hade innan den krossen i Paris. Real Madrid har en match mindre spelad, men Barcelona ligger så att säga bara en seger ifrån, mm. om folk fattar. Och det är väl inte rimligt att tro att de ska vända, men vad jag ville prata om lite, Anders, var det här. Det kunde man se väldigt tydligt efter den förlusten i Paris, så fylldes tidningarna, både svenska och internationella, med kolumner, krönikor och artiklar som väldigt mycket handlade om att det här var slutet på en era, mm. vi såg ikväll. Här tog Barcelonas storhetstid slut. Och jag har säkert skrivit den här typen av krönikor själv. Det är ett ganska tacksamt dramaturgiskt grepp när det händer något, när det sticker iväg så otroligt mycket för en favorit, att den åker på en ordentlig stjärnsmäll, så räcker det liksom inte riktigt med att bara skriva att vilken dålig match de gjorde och vad bra Paris var, utan anslaget tarvar nästan att man behöver sätta in en större kontext.
Ja, det är väldigt sällan en kolumnist eller krönikör skriva att nu verkar det faktiskt som Barcelona inne i en formsvacka här.
Ja. Man drar, ja, för det blir så här, ja, det kan väl alla se. Man vill vara den som säger lite mer.
Man lägger inte bara i en växel, utan man lägger i liksom från ettan till femman direkt.
Precis. Ja. Och ibland gör man kanske det lite för snabbt. Mm. Och det här är inte för att försvara Barcelona på något sätt, men det har skrivits ganska många krönikor av den typen, slutet på Barsas storhetstid senaste tiden. Kanske allra tydligast var väl 2013, när de, jag tror, förlorade med sammanlagt 7-1 mot Bayern München i just...
Timoshuk, spela.
Var han kvar? Kanske. De blev blåsta av banan i alla fall. Och då var det verkligen så där. Spanska tidningar skrev slutet på en era. Det var någon engelsk kronikör som skrev: det kommer alltid finnas ett före och ett efter matchen i München. Mm. Och det gör det väl inte riktigt så här i efterhand. Även om det var en stjärnsmäll. För samma år vinner de ändå La Liga. Och 2 år senare vinner de Champions League. Mm. Så man kan säga att de repade sig ganska bra. Och de är ju tacksamma, som sagt, de här överkörningarna. Det var ju lite som med Spanien kanske i VM senast. Deras gruppspel, och kanske framförallt när de förlorar stort mot Holland.
Ja, just det.
Då kunde man också se många sådär, slutet på den spanska eran. Visst kan det vara så lite, men det mest sanningsenliga är väl ofta att det kanske är tecken på att den börjar, men det är sällan så definitivt, mm. att de blir, det går från världsherravälde till usla på en kväll och sen kommer det första vara så. Så enkelt dramaturgiskt är det ju sällan. Mm. Men man skriver gärna många sådana där. Och då tänkte jag att vi kanske kunde ta lite brottagrepp på det här med, ja, eror för det första. Är det rätt term?
Ja, eller...
Jag vet inte riktigt vad det är.
Ero är väl, jag vet fan.
Storhetstid.
Det finns ju epoker,
ja.
Också. Dynastier.
Det är ett bra ord.
Dynastier är väl, i och för sig menar det är en... Jag tror att det är en definition av en dynasti, att det är en familj eller en släkt som har härskat under länge. Vi brukar prata om Kina.
Ja, Ming-dynasti.
Ja, jag tror, är det Irak också som har lite dynastier?
Ja, det är Persien.
Kina, ja. Ja.
Så kan det kanske vara.
På tal om dynastier, minns du serien Dynastin?
Jag minns ju bara att det var en väldigt stor såpa.
Men ja, det var ju när vi växte upp på 80-talet. Jag tror att det var så att den började sändas i USA 81, samma år som jag föddes.
Kan man tänka sig att Lendl satt...
Blickade ut över sin nya tennisbana. Nej, men Dynastin, det var ju en sån här supersåpa som gick, tror jag, i 8 eller 9 år i USA. Och SVT var ju på hugget där och köpte in Dynastin. Det var innan Dallas och innan Falcon Crest, tror jag. Och de hade ju, tror jag, någon slags policy, intern policy, att de bara skulle ha en såpa åt gången. Sen kom väl Varuhuset senare, kanske, svenska varianten, ja. På det. Eller Gula grannar och så här, mm-hmm. också. I alla fall. Och sände SVT första 3 säsongerna, var supersuccé, jättemånga tittare, var så här bästa sändningstid, fredag 20.00. Och sen efter säsong 3 så insåg de att shit, den här Dallas, den verkar vara riktigt bra. Den köper vi in istället. Och så bara, och så var det så att det slutade med avsnittet The Cabin. Det var
alltså i Dynastin.
Ja, sista avsnittet säsong 3. Och det är det 2 huvudpersonerna som blir, det börjar brinna. De är inlåsta i en stuga och så börjar det brinna. Och så slutade det där. Så det var jättemånga svenskar som rasade. Bara, hur fan gick det för de här?
Det är århundradets cliffhanger.
Och sen så flera år senare, då när svenska tv-monopoler bryts, när TV4 börjar man se in, och då köper de Dynastin. Och då börjar de säga, men det är typ 4-5 år senare, så det är världens längsta cliffhanger i svensk tv-historia.
Jävlar, man skulle vilja ha ett knäck med några som följde och som hållde. Det gick ju inte, antar jag, på något sätt kunde man väl. Men det var inte som att man gick ut och googla hur gick det sen med de inbrända i stugan. Men man skulle vilja ha varit med då när de... x antal år senare när fyran väl sänder avsnittet, hur de laddar upp där, om det liksom är samma snacks som 86.
Ja,
det har varit underbart.
Ja, men tillbaka till erorna då.
Ja, eller dynastier då, om man så vill. Tycker jag var ett mäktigt ord. Mm. Jag har skrivit upp ett antal dynastier inom fotbollsvärlden. En del svenska och en del internationella och en del landslagsmässiga, men före jag går in på dem, eller vi gör det tillsammans, så kanske vi just skulle, bara så det inte blir fel här. Det första man kan säga är att vi kommer få mejl om varför vi inte har nämnt dem och dem. Mm. Det ligger lite i sakens natur att alla går inte att få med. Men också när man pratar om eror, jag är ju rätt mycket inne på här, och varför jag började prata om Barcelona, det är ju någon form av storhetstid sett i framgångar, helt
titlar.
Enkelt. Titlar till exempel. Ja. Och det kan ju vara dels internationellt, men det kan även vara nationellt. Så. Ja. Och sen, men talar man om eror, det kan ju också vara kulturellt. Mm. Man kan ju definitivt tala om Totti-eran till exempel i Roma, som ju nu är på väg mot sitt slut. Otroligt lång era. Mm. Han hade Nisse Lidholm som coach. Mm. Det tycker jag känns mäktigt.
Ja, men han har väl bara en Serie A-titel va?
De var väl 2001. Ja. Men det är ju i allra högsta grad en era, men kanske mer kulturellt att här har vi en person som tydligt har varit en galjonsfigur under väldigt lång tid och burit klubben, eller laget på många sätt. Men sett till världsherravälde så är det ju inte riktigt en era. Mm. Och man kan ju tala om, alltså på ett sätt har ju Arsenal en Wenger-era i allra högsta grad nu. Där kanske finns två, en som var väldigt framgångsrik och en som har varit väldigt frustrerande.
Frustrationseran då?
Ja, precis. Mm. Men det kan vara kulturellt. Man kan tala om Rydström-eran till exempel i Kalmar kanske, som för att sätta en identitet, eller Stefan Andreasson-eran i Elfsborg, eller vad det nu är. Men här kanske det framförallt nu handlar om hur duktiga man har varit. Ja,
exceptionella framgångar.
Exceptionella framgångar.
Men i en sån här era, det skadar ju inte också om det finns en chefsideolog som har satt den här eran.
Nej.
Som om man säger i Barcelona, alltså Pep-eran i Barcelona, han ändå verkligen liksom anammat, tar tag i det här Cruyff.
Ja, det är kanske där.
Förfinar det och sätter en sån otroligt tydlig prägel på ett lag som också når framgången. Då blir det ännu mer en era.
Precis, och sen kan den då, alltså den ideologens tankar kan ju då leva vidare under den här framgångseran, antingen genom personen själv eller att andra för arvet vidare, så att säga. Mm. Absolut, det är en bra invändning. Ska vi börja med de svenska kanske?
Ja, för jag gissar vem som är den tydligaste eran kanske?
Ja, det beror lite på om man ska räkna också. För vi har ju, Sverige säger sig självt att det är ganska nationellt kopplat. Men när man lite tillbaka i tiden finns det ju även internationella framgångar.
Ja.
Men gissa på då, jag har inte riktigt rangordnat dem ska jag säga.
Ja, men det är väl den här upp till kamp-eran då. Blåvitt 82-87 va?
Ja, den är i allra högsta grad.
Den är ju svårslagen om man säger i alla fall på att det är två Europacup-titlar mellan 82 och 87.
Ja, man ska vara noga där och kanske säga UEFA Cup-titlar. För man talar om Europacupen förr, så är det ju kanske nuvarande Champions League. Eller mästarkuppen helt enkelt. Men precis. UEFA Cup-titlar 82-87. Och rätt bra på hemmaplan också får man väl säga. Det är fyra SM-guld där mellan 82 och 87.
Plus en semifinal va? Där har de åkt ut mot Barcelona 86.
Ja, precis. Ja. Där de ju då, ja, den är ju väldigt omskriven. Mm. När de kör över Barcelona på Ullevi. Och vem underhåller paus? Klasse Möllberg. Ja. Och ändå pre-Champions League på många sätt. Klasse Möllberg och bortalaget.
Ja, men den har ju en väldigt tydlig ändå. Sen så kommer ju
Vem är chefsideologen där bakom? Det får man väl säga Svennis från början då kanske.
Ja, det får man säga.
Mm. Även om han inte stammade sen hela vägen.
Precis. Och sen så bryts den då 87. Och då kan man väl säga kanske att Malmö FF, det händer ju lite grejer i svensk fotboll, men både är det väl Norrköping som kommer in i en liten era.
Ja, de är ju väl strax där bakom. Alltså, vi ska komma in på MFF sen tänkte jag. Nu hamnade vi lite tokigt i kronologin när vi började med den där. Men vi kan ju göra enkelt för att stanna kvar vid Blåvitt. Så börjar ju de en ny era ganska kort senare. Den är ju Roger Gustafsson-eran, ja, som väl får säga var 90-96 kanske. Där de vinner samtliga SM-guld på samtliga försök utom en gång när AIK vinner. Och de har även framgångar i Europa då med det då nya Champions League-formatet där de väl deltar flera gånger och en gång går till kvartsfinal där de, ja, de vinner en grupp över bland annat United och Barcelona.
Hotar Bayern München i kvarten.
Ja, jag tror de åkte på bortamål. Mm. Så det är allra högsta grad en era med en tydlig ideolog. Så. Malmö, som du nämnde, ska man väl kanske, ja, det är lite lurigt det där slutet på 80-talet, för det där är en framgångsrik tid för Malmö, men de vinner sällan de vill inte SM-guld så ofta som laget kanske borde ha gjort. Mm. De vann ofta serien och sådär. Och de borde kanske ha vunnit 89 när Norrköping vann, men de vann ju någon gång. Men framförallt så är det väl 70-talet där.
Mm.
Det är lite ge och ta på åren såklart, men 70-79 kanske.
Ja, och det var ju också, vi ska inte komma in på Bobo och Roy och sådär, men det var ju också så, det blev så, var så mycket nytt där på något sätt. Det var ju helt nytt sätt att tänka och spela fotboll som också, om vi pratar om det här med chefsideologer, det hade ju de där. Och då liksom formade lite svensk fotboll som sen då blev ett arv mellan Svennis och sådär, det som han tog in i den här eran som började 82 då, om man säger.
Ja, absolut. Och det här var ju, förutom att det var Bob Houghton, så var det ju väldigt starka spelarkaraktärer såklart, med hela Bosse Larsson-gänget. Det är 70-79. Och
fem SM-guld där, va?
Fem SM-guld och förstås en finalplats i Europacupen när de förlorade mot Forest. Där berättade, apropå det laget, bland annat bland många starka spelare, så var ju Roy Andersson där, pappa till Daniel och Patrik, hårdskjutande spelare. Tobias Regnell, vår chef, hade varit på någon slags företagsevent eller någon utfrågning med Roy. Roy hade berättat om de ljuva 70-talsåren. Och så var det ganska romantiskt om hur mycket man kämpade och jobbade. Och även att de jobbade då, alltså hade faktiska jobb. Han jobbade på Skanska, tror jag, eller något sånt där. Och han sa sådär att, ja, alltid när vi... Skånska är mina killesäls, jag vågar inte härma honom. Men alltid när vi åkte iväg och när vi hade vunnit någonting, då dubblade Bob träningsdosen. Så var det buss, man var borta och spelade match och sen kom man hem på morgonen till Malmö och då gick man direkt till Skanska och jobbade där. Sen direkt till träningen därifrån och sen var det en ny match och så var det någon som hade stuckit in med någon fråga att hur mycket träffar du dina barn i den här tiden, Patrik och Daniel? Så här, då hade han funderat lite och så här, ja, Patrik var ju med i bussen ibland. Men Solbritt drog ju ett tungt lass, ja, det gjorde hon. Man fick en liten inblick i hur det var för de respektive också.
Ja, men men visst, MFF-arna förkroppsliga lite grann här, de som var knägare, jobbar på varvet och sådär. Lite samma var det ju faktiskt uppe i Estelles Hoods uppe åtvid med facit.
Det är också en era.
Det är också en era, en väldigt tydlig era. Med.
Det är samma årtionde, tidigt 70-tal, 70-73. Två SM-guld, två cupguld, slår Chelsea, cupvinnarcupens åttondel och de var nära att slå Bayern München också.
Ja, just det. Och det var väl så, VM 74 så var det väl så, jag tror att det var 8 eller 9 spelare i truppen som hade Åtvidaberg som klubb.
Ja, det stämmer säkert. Ja. Och vad är det klassiska som alltid nämns när Bayern skulle spela på Kopparvallen? Kommer du ihåg det som alltid tas upp?
Nej,
ja, det är ju alltid att när de kom till arenan Kopparvallen så frågar de, var ligger den riktiga arenan då? Och då garvade vi så mycket och sa att här har vi redan 1-0.
Just det. Ja, men Lasse Spjuta hela den tiden.
Ja, precis. Ja. Det är intressant på så sätt. Och vi kan rekommendera Tom Alands dokumentärfilm När Facit fanns, som handlar om Åtvidabergs eran och just om företaget Facit, som ibland gjorde räknemaskiner och skrivmaskiner, som ju var grunden till att de kunde locka dit så många spelare. Där fick de ju börja jobba och det var väl ibland kanske hittepåjobb åt Ralf Edström och de andra. Kan ju vara lite bara värt att tänka på det, att i en tid när man alltid kasta skit på, när man kallar det för företagsfotboll eller plastklubbar och sådär, att när man pratar om gamla Åtvid och Facit, då är det alltid bara charmigt. Men sanningen där är ju också att alltså, utan Facit och deras pengar så hade det inte blivit några SM-guld för Tvaberg eller de här storspelarna. Men bara för att det är tidigt 70-tal och det här lilla fotbollsbyn så blir det bara charmigt. På något sätt att, ja, det, ibland kan det bli lite skevt sådär bara.
Ja, precis. Och det kan man också säga, vi pratar ju om, vilket också man kanske ska uppdatera de som eventuellt missat. Vi pratade förra veckan i samband med det här med Frank Andersson, pratade om den här ÖIS-ledamoten som hade varit ute i rasistisk sms-konversationer och så. Han har ju avgått nu då, den här Thorsson. Och det är lite samma där. Det är ju en styrelseledamot i ÖIS som har mycket pengar och som har gått in och möjliggjort rätt många typer av värvningar och hjälpt klubben finansiellt. Så även om vi har 51%-regeln och vi är stolta över den i Sverige, så finns det så många sätt att kringgå den. Alltså man kan ju gå in och värva spelare. Och så istället för att ÖIS står för lönekostnaden, så är det ett företag som anställer X på 3 år. Så får han lönen genom företaget, så blir inte det en kostnad för klubben. Så att 51%-regeln är jättefin för att medlemmar har en rösträtt och de kan vara med och påverka sin klubb. Men samtidigt så är det ju en sak. Det andra saket är ju hur klubben finansierar olika typer av värvningar.
Försöker du säga att det finns ett löneutbetalning någonstans på papper där det står Johan Elmander metallarbetare? Eller
eventuellt.
Ska vi låta vara osagt? Vi ska nämna Norrköping också. Det ska vi kanske göra 2 gånger apropå eror. En tidig Gunnar Nordahl-era med Gunnar Nordahl som någon slags ideolog. Den är 43-48 med 5 guld på 7 år och sen 56-63 då de tar 5 nya guld. kommer tvåa två gånger, tror jag.
Ja, just det. Om vi ska kasta in lite från förr i tiden, så har vi faktiskt sånt som Öxabäck. Det är lätt att glömma bort.
Ja.
För man har inte så bra koll på Öxabäck idag, men de blev ändå trots att svenska mästare, vad var det, 5-6 gånger där på...
Ja, 70-80-tal.
70-80-tal.
Ja, precis. Det är ju, jag vet inte, de har väl slagits ihop med Mark. Det ligger väl i Mark kommun i Västergötland. Ja. Men de var väldigt framgångsrika och det finns böcker om dem man kan läsa.
Ja. Och den ännu tydligare kanske inom damfotbollen, svensk damfotboll, är ju trots allt Umeå. Mm. Deras otroliga framgångar från 2000 till kanske 2008.
Ja.
När de 7 SM-guld, 2 Champions League-titlar. Ja. Det är ju verkligen en superera.
Absolut, och där var väl halva landslaget plus Marta också. Öster ska nämnas kort med ideolog Labana Arnason kanske. De tog 3 SM-guld 78-81. Och som vi närmar oss nutid får man väl ändå kalla Djurgården för en era i tidigt 2000-tal. Mellan 2001 och 2005 så tar de väl 3 SM-guld och cupguld och de blir 2. Kanske att guldet 2005 kändes lite som en eftersläpning av 2002-2003 satt tydligare ihop så där med Andreas Johansson och Kim Källström och samma tränarpar och så. Men de får nämnas, och vi har ju, får väl säga, en pågående era just nu i MFF. I alla fall har de chansen att skapa en dynasti. De har då ändå 3 SM-guld de 4 senaste åren, och räknar man in 2010-guldet så är det
och 2 Champions League-år. I ryggen, vilket man får säga idag om man säger blåvitt eran där på 90-talet med Roger Gustafsson och når kvartsfinal och pressar Bayern München och sådär. Det är ju omöjligt för en svensk klubb att göra det idag. Ja. Att bara ta sig in i gruppspelet och eventuellt kanske ta 2 eller 3 poäng i ett gruppspel, det är ju nästan motsvarigheten faktiskt till att nå en kvartsfinal på 90-talet.
Ja, färre lag med och sådär också. Ja. Absolut. Ja, någon kan absolut vara glömd, men då går vi internationellt.
Ja.
Det är lurigt med de här allra största klubbarna, för de är ju, alltså man tar Real Madrid, Barcelona,
Liverpool.
Så är de liksom på något sätt ständigt pågående. Så där får man kanske lite mer mäta in om det har varit exceptionellt i ett Europacup-perspektiv. Och då kan man nämna Real Madrid kanske till exempel under Di Stefano-tiden. Där de
Liverpool.
Liverpool, vi kommer till Liverpool. Men Real Madrid vann ändå 5 år i rad Europacupen, vilket är ganska starkt då, 50-60-60. Och sen har vi, det är ofta så där verkligen att de 70-talet är intressant, för där är det nästan alltid att en klubb har flera år i rad och sen tar en annan klubb vid. Då har vi Ajax i början av 70-talet med Rinus Michels som ju sen kom att prägna Barcelona så mycket. De vinner 71, 72 och 73 Europacupen, om man förstår varför holländarna var hypade inför 74 VM. Så har vi Bayern München som tar över. De vinner 74, 75 och 76. Sen kommer Liverpool, Anders. De vinner Europacupen 77 och 78 och de tar även 3 ligatitlar 76 till 80. Det var absolut en dynasti.
Tack.
The Boot Room och annat.
Ja.
Kanske Nottingham Forest ska nämnas, som vann Europacupen 2 gånger i rad också, 79-80.
En liten slamkrypa där. Impediente.
Ja, vi ska till Sydamerika.
Ja. Jag tror att det var så mellan 70-75 eller så, då vinner de Copa Libertadores 4 år i rad.
Då bör det absolut nämnas.
Ja.
Det tycker jag var trevligt att du kastar in den, så att vi inte blir för Europa-fixerade. Ja, Bayern München, som sagt, de är inne igen just nu. Ständigt pågående i alla fall, sett till Bundesliga. Milan ska såklart nämnas också. Där är lite lurigt med årtalen, men jag har sagt ungefär 88-94 med 3 Europacup-titlar och 4 Serie A. Den är lite som Barcelona, det är inte så här bam, där tog den slut. Den är lite glidande. Men där är det ju, dels med holländska importerna, men också backlinjen och så Sacchi.
Sedan Capello.
Ja, och sen är det Capello. Milan, när vi växte upp var det nästan så där, det var världens bästa fotbollslag.
Ja,
det var liksom inget snack. Så. Vi var i rätt tid där.
Mm.
Om vi ska ta United förstås. Och där kan man nog kanske också dela upp den i 2. Och då tänker jag United under Ferguson. Han lyckades ju faktiskt med konststycket att få 2 framgångseror. Den första som kanske är, ska vi säga, 93 till 2003 kanske. Där tar de 8 Premier League-titlar, 3 FA-cup-titlar och vinner Champions League en gång. Sen är det lite magrare år då han lite har Jemba-Jemba-figurer och sådär i laget. Och Veron. Så får han en ny, ledd av Ronaldo kanske då, del 2, 2007 till 2013 med 5 Premier League-titlar och vinner Champions League en gång till. Och jag säger att de här Cantona kanske var förgrundsfiguren de första eran, och så var kanske Ronaldo den andra, lite Wayne Rooney så.
Mm.
Juventus har ju en pågående, de har ju haft flera, men de har väl inte torskat en Serie A-titel på 5 år nu eller något sånt där, och vinner väl även den här. Rent nationellt, så vi inte glömmer folk där som sätter sina förutsättningar, har vunnit en jävla massa, så ska lag som Lyon nämnas kanske. De vann väl franska ligan 7 år i rad De hade inte vunnit en enda gång innan de vann sin första.
Mm.
Rosenborg i Norge.
Ja.
Vi ska inte räkna upp, men de vann i princip allt. 90-talet och en bit in på 2000-talet. Olympiakos i Grekland förstås. Basel i Schweiz. Porto i Portugal kanske. Skonto Riga
ja.
I Lettland. De vann 15 år idag, tror jag. Ja. Eller 14.
Det är lätta.
Ja. Har du någon favoritera av de här klubblagserorna?
Ja, förutom Liverpool.
Fast jag tror nästan att det är... De har du ändå inga minnen av.
Nej, vi har ju sett DVD.
Ja,
DVDs. Det är en av de sorgligaste grejerna jag har varit med om i mitt liv. Vi hade tidigt på min tid på Offside, så hade vi en sån här Offside-kväll uppe i Stockholm. Tror vi hade en sån här, vi hade en sån här lite turné, jag och Patrik Nolberg här, där vi hade quiz på olika sportbarer. Vi hade ju här tips-SM. Vi åkte runt, så höll vi quiz och så drack man lite öl. Så här, till en av de här kvällarna så hade jag med mig min påse med alla mina Liverpool-DVDs. Så där Istanbul-finalen 2005. Och så var det lite så från 70-80-talet.
Ja.
Sådana gamla VHS-er. Jag hade haft med dem där för att skulle visa dem på storbild. Och så var vi ute och drack öl, det härligt där. Vi var på Söder, snurrade runt. Kom hem på hotellrummet på natten. Rund under fötterna, inser helvete, min Liverpool-påse. Glömde på McDonalds vid slussen.
Nej.
Jo, aldrig fått tillbaka den. Alltså.
Var det så?
Ja.
Tänk om någon har den.
Ja. Ja, det är fan. Det är lika viktigt som Nordahls gamla efterlysning om den där gamla Roma-pinnen. CD-klämman var det. Ännu viktigare är det här. Har man koll på min gamla Liverpool-påse så har vi det. Hitlern utlovas.
Ja, gud, det förstår jag. Var omskakande.
Ja.
Men Milan gillade man väl?
Absolut. Ja, men det var ju så. Milan var ju, precis som du sa när vi växte upp, så var det ju världens bästa lag i våra ögon. Men det var också världens liksom, både snyggaste och... Mm. Var ändå gentlemanna drag över klubben på något sätt. De hade ju förutom då Malin och sådär som...
Berlusconi.
Ja, det var också...
Det visste man inte
det då. Visste man inte då. Nej, precis. Men det fanns ju någonting väldigt vackert och graciöst över det här stabila Milan som... Ja, det var vackert.
Ja, absolut. Det är nog min favorit där också. Mm. Landslaget, lite kort här bara. Så har jag skrivit upp Brasilien 58-70 och här blir det väldigt kopplat till VM. De tar ändå, där är det väl med Pelé som chefsideolog får man väl säga.
Mm.
Det är ändå 3 VM-guld på 4 försök. Och han tar 3 stycken själv. Kanske Frankrike, även om den inte var så lång. 98-0-0. Det är lite lurigt, de är i final 0-6, men varken VM 2002 eller EM 2004 var ju några succéer, men VM-guld 98 och VM-guld 00. Spanien förstås, som vi nämnde där, med EM, VM och EM igen 2008-2012. En liten luring här är Jugoslavien.
Ja.
Som jag tycker förtjänar ett omnämnande.
Ja, och den är väl då kanske i slutet på 80-talet som går fram till då
kriget ungefär.
Kriget 92 EM då som de tappar platsen till Danmark. Men det är väl så att...
Dels vinner de något U17 VM.
Ja, precis. Och var det Röda Stjärnan?
Ja, det var Röda Stjärnan.
91 kanske då?
Ja, någonstans där.
Ja, så var väl första ändå jugoslaviska klubben att vinna en Europacup.
Ja, jag tror också att det var så, det har vi tjatat om så himla många gånger, att Danmark får komma in som reserver och vinner EM. Men det var ju inte vilket lag som helst de ersatte. Alltså, de hade ju fantastiska spelare. De var väl i kvartsfinal VM 90 eller något sånt där, med Dragan Stojkovic och Prosinecki och Boban och sådär.
Jag tror till det kvalet så var det väl så att också Jugoslavien hade det överlägset bästa målskillnaden.
Exakt.
Gjort flest mål och släppt in minst antal mål.
Ja, ja, de skulle kunna ha varit en titelkandidat till EM i Sverige. Men kriget ville ju annorlunda.
Mm.
Och om vi ska titta lite utanför Europa så har jag skrivit upp Nigeria här också.
Ja, det förstår jag.
Det är kanske lite nostalgiska skäl att man också då var i rätt ålder. Det här är ju 90-tal. Och 93-98 kanske, U17 VM-guld. 94, de gick ju inte jättelångt. De fick väl stryka av Italien i åttondel, men det var ju en åttondel de borde ha vunnit innan Baggio kommer in och räddar Italien. Och de var även i VM åttondel 98 och de vann OS 96 med en ung kano i laget.
En liten annan historia från förr. Jag kommer ihåg att jag satte 100 kronor på oddset på att Nigeria skulle vinna. Jag tror att jag vann.
Vilket mästerskap?
OS.
Ja, du fick in det?
Ja, jag kommer ihåg det så väl. Alltså. Jag var ju 15 år så man fick inte lov att spela. Men det
man visste sina kiosker.
Ja, absolut. Alltså. Så kommer jag ihåg att det var så här, jag vann säkert 2000 kronor. Det var otroligt mycket pengar.
Ah, gud, ja. Ja, det var ju väldigt lyckat av dig.
Jag åkte till en appa.
För de pengarna? Men det lyckades 2 år senare så spelade jag på Ulf Kirsten som skyttekung i VM 98. Det gick inte lika bra. Och VM 8-del 98, Nigeria. Och det var också att de hade så härliga spelare. Ja. Förutom Kanon med Jekini och Amokachi och Amunike.
Ja, det var verkligen en härlig era, Nigeria. Ja.
Tyskland och gamla Västtyskland bör kanske nämnas där. Men jag tänker att det har blivit så mycket tyskare ändå. Har vi glömt några eror så får ni mejla in det. Eller det vore kul också med sådär. Jag bara gjorde en slagning på slutet på eran och slutet på storhetstiden och så i pressarkivet, och då är det mycket sport och just mycket Barcelona. Då kunde man se att det har skrivits mycket. Det ligger också något, folk vill att eran ska ta slut för man blir lite trött på det.
Ja. Och särskilt man vill vända blad.
Ja, precis. Man vill vända blad. Det är väl också, det ska man ha med sig, den här krönikören är väldigt snabb på fingrarna att skriva att det här var slutet på en era, att det finns liksom ett uppdämt behov efter att what's new? Så, att ge oss något nytt, vi är trötta på Spanien och sådär. Men då dök det upp, det är kul om ni kan tipsa om sådana här väldigt lokala eror, som kanske liksom att någon har dominerat sitt lilla landskap eller till och med i sin kommun eller något sånt där. Sånt kan ofta bli, det var slutet på en era när Teftios futsallag åkte ur högsta ligan, tyckte tränaren. Sånt blir man också glad av. Eller om ni bara har en favoritera så får ni gärna mejla till podcast@offside.org.
Precis som att det är Champions League-match, om man lyssnar på detta på onsdagen då mellan Barcelona och PSG, så är det faktiskt också den 8 mars. Det innebär att det är den internationella kvinnodagen. Och inte nog med att svenska landslaget har spelat i Algarve Cup då, så har man kanske framförallt uppmärksammat svenska landslagsspelarna för deras tröjor. Som ju har då prytts av olika typer av budskap som I'm not bossy, I'm the boss, som var Nina Åkerstams citat tror jag. Believe in your damn self, som Sara Larsson har sagt. Se aldrig ner på någon om det inte är för att hjälpa henne upp, har Gudrun Schyman sagt. Vi är eld, vi är allt, vi är ett, har Silvana Iman sagt. I am playing for all my girls in Iran, som Agnes Lou Åkerlind har sagt. Alltså det är då helt enkelt citat som de har tryckt på ryggarna då istället för sina namn.
Jag vet inte om allt är, en del är väl twittrade citat, ja, då, eller om det bara droppade citat, men de fick välja varsitt då.
Så kan det vara. Den här, ska man säga att det är en tröjkampanj.
Det är det ju i allra högsta grad.
Har rönt då mycket uppmärksamhet, även internationellt. Det är ju många som har uppmärksammat detta.
Så de har inte spelat matcher med dem på...
Nej, för det går väl då mot FIFAs regler att man får inte ha politiska budskap när det handlar om fotboll. Men de har haft de här tröjorna och fotograferat, som har haft dem och tränat i och sådär.
Det ligger ju också en sponsor där bakom.
Precis. Olof Lund skrev ju ganska bra om detta i fredags då, att det är ändå så att Adidas och en PR-byrå ligger ju bakom detta. Och sen så har ju givetvis spelarna i landslaget tyckte att detta var en jävligt bra grej att lyfta upp de här sakerna.
Och Nilla Fischer skulle, jag tror, auktionera ut sin tröja och använda pengarna för ett ändamål. Jag tror inte hon avslöjade vilket det var, men det skulle inte gå till henne i alla fall.
Ja, precis.
Och 10% av inkomsten, man kunde köpa den här på Intersport eller vad det var, skulle gå också till någon fond.
Ja, precis. Vi är alla lika, vi är olika eller vad det nu är.
Alla är olika, olika är bra.
Ja, så är det kanske. Och man ska ju... Kom ihåg då att det är ju ändå så att jag tror att förbundet tjänar också en liten slant på de här sålda tröjorna. De gör Adidas med huvudsponsor glada att de får uppmärksamhet för sina tröjor. Så, där. Så det, man ska ju inte bli cynisk i sånt här läge, men det finns ju också, alltså det är skitbra av spelarna att göra det här. Man önskar ju att härspelaren skulle gjort något liknande. Det hade ju varit otroligt bra, men man blir inte förvånad att det är damerna som gör det. Men Olof Lund hade också poängen sådär, man pratar om förbundet kan ju göra så mycket mer egentligen, det här att till exempel med segerpremier i ett mästerskap, om Sverige når ett mästerskap så får ju spelarna en liten del i det här. I Danmark så bråkar ju spelarna så in i helvete, här spelarna, om att de vill ha mer cash och att förbunden ska ha lite mindre cash och så.
Och Kamerun har det bråkats.
Det kan man säga, jag tror. Men då menar Olof Lund, man kanske ska titta på hur Svenska handbollsförbundet gör. Där har ju damlandslaget och herrlandslaget, de har ju exakt samma deal.
Ja, okej.
Okay. Så där tjänar man lika mycket som spelare så där, om man har framgångar och så. Medan i herrlandslaget och damlandslaget så är det ju rätt stora skillnader.
Det är väl en bra poäng. Kan jag samtidigt känna att det är bättre att göra något än inget alls.
Absolut, så är det ju. Men detta är ändå intressant för att många veckor här så har jag sagt till dig när vi har pratat i veckorna mellan poddarna och sådär, sagt att i de här tiderna nu som världen är befinner sig i, med allt vad som händer i världen och vad som vi ser händer i USA med Trump och allt sånt här. Så
händer i HBK.
Ja, precis. Och i Rögle och sådär. Så känner man att man blir så glad när elitidrottsutövare tar någon typ av ställning eller gör någon typ av statement eller går lite utanför det som förväntas från dem. Det, vi har pratat om det tidigare, du vet, när det var den här flyktingkatastrofen som faktiskt pågår fortfarande givetvis, men när den exploderade där Syrien hösten 2015 var det väl, när Kim Källström på en presskonferens inleder med att prata ett par minuter om hur hemskt det är och sådär. Det fick ju jättestor uppmärksamhet. Och det ger ju ringar på vattnet. Och jag vill ändå tro att de här idolerna har så mycket potential i sig. De kan göra mer än vad de tror. Och kanske, man säger alltid att man ska inte förvänta sig någonting. De är idoler, så man ska inte lägga det på deras axlar. De vill kanske bara spela fotboll, de vill bara spela pingis eller bara spela hockey.
Ja, det finns ju två grejer. Dels att en del kanske helt enkelt är... Alla är inte pålästa och omedvetna lite om vad som händer och lever i en bubbla. Och sen finns det kanske andra, vad ska jag kalla det, Bob Dylan-faktorn med att, vadå plattform? Jag har inte bett om någon plattform. Okej, om ni vill lyssna på mig får ni väl göra det. Men så här, vad ska jag uttala mig om sånt här för? Mm. Så här, det har inte jag bett om.
Nej, precis. Och det finns ju också, som du säger, det finns ju en risk att det finns många fotbollsspelare som börjar uttala sig politiskt eller ta ställning för någonting och så är det det som kanske man inte önskar. Så det kan bli helt fel. Den smällen får man kanske ta då.
Ja, det får man ju vara medveten om då. Att önskar man sig mer att man ska säga sin mening om sånt som inte har med offsidefällor och 4-4-2-uppställningar att göra, då kommer du få köpa att det kommer inte vara grejer där som du gillar alltid.
Nej, så är det ju kanske. Men samtidigt så vet vi om att det finns många vettiga personer som vi känner personligen inom svensk fotboll och sådär, som man känner som delar ens åsikter och som är tillräckligt smarta för att kunna, och som också är kanske ute redan i sociala medier och tar fighter på andra sätt, men väljer inte det här. Och ibland kan man kanske känna att de orkar inte med det. De vet att de får en jävla massa troll efter sig och sådär.
Ja, dels det, men också att medierna kanske får skärpa sig, eller skärpa sig blir fel uttryckt, men att i och med att jag tror det är fler än du och särskilt inom vår skrå som kanske bär på den här längtan, och man blir glad när någon vågar säga någonting som är politiskt eller för påminna om att demokratin är värd att kämpa för eller vad det kan vara. Men jag kan fatta ibland kanske att man tvekar till att göra detta även om man är påläst, för att det blir en sån massiv grej när de gör det. Jag tyckte Albin Ekdal sa det ganska bra i, jag tror det var just Lund som intervjuade honom. Han tog upp det här med att Ekdal hade sagt, han hade uttalat sig negativt om Trump och att han tyckte att han verkade stå för någonting som han inte gillade. Jag vet inte om det här var innan han blev vald, kanske till president, skitsamma egentligen. Men så sa Ekdal också, ja, men sen blev det så fånigt, liksom, det blev värsta grejen för att jag sa det. Jag sa väl ingenting särskilt, liksom. Det blev, skulle man liksom sätta någon slags gloria på mig nästan. Och det är samma princip som det här gamla Kim Källström, när han tog hand om den här lilla maskoten för en landskamp, som jag minns faktiskt inte vad han hade för diagnos. Mm. Och han hade varit nervös att gå in där och Kim hade lugnat ner honom och gjort det jättefint. Mm. Så. Och jag bloggade lite om det och anade inte då att det skulle...
Det är en viral succé.
Ja, eller få såna ringar på vattnet. Ja. Det blev liksom en enorm grej. Mm. Liksom sådär, och hur otroligt fin Kim Källström var. Och att man vill ju hoppas att vilken spelare som helst hade gjort samma sak i samma situation. Kims grej var ju fortfarande fin. Mm. Men jag kan tänka mig att det inte blev så härligt för honom. Att liksom, det blir nästan så att han måste... Han har inte bett om någon slags gloria på huvudet där. Han tyckte väl bara att han gjorde vad liksom, situationen tarvade. Mm. Men då blev det liksom att han gjorde något så enormt stort. Och att han var fotboll... Det finns inga förväntningar på att elitidrottare ska göra så. Kanske särskilt manliga fotbollsspelare. Så då blev det något gigantiskt. Att säga, wow, ett hjärta av guld. Men alltså, jag kan tänka mig att han kände ungefär samma som Albin Ekdal gjorde när han fick massa ryggdunkningar efter Trump. Att det här var väl... Ska det bli så här stort bara för att man säger något så... Liksom, i deras ögon normalt eller agerar på ett normalt sätt, då är jag inte så sugen nästa gång. Liksom, det fattar jag verkligen, att man kanske får lugna sig lite medialt då, att sådär, wow, äntligen, för att dels ska det rapporteras då när det, när det är någon som säger någonting sånt här, det skulle bli en nyhetsartikel, men sen alltid kanske en krönika bredvid, att sådär, vi behöver fler sådana här, gud vad skönt att han vågar prata om sånt här.
Ja, det är ungefär det jag säger nu.
Ja,
jag
men,
skriver den.
Men det är ju naturligt liksom, men jag skulle nog kunna liksom känna mig lite dum efteråt, en sån grej. Mm. Att, så här, vad var det jag sa egentligen? Jag svarade på en fråga om Trump, jag gillar inte honom. Mm. Så jag offrade ingenting direkt. Så där. Att, då skulle jag nog kunna nästan tveka nästa gång, för att jag orkar inte med det här liksom, att liksom, sätta mig själv på någon pedestal på det viset. Nej.
Nej, nej, men det jag efterlyser, man blir glad när damlandslagsspelarna gör det här.
Ja, det håller jag med om också.
Och även om det finns eventuellt en sponsor som är pådrivande eller det finns någon som stöttar och det finns ett kommersiellt, eventuellt någon typ av intresse i bakgrunden, så är det ändå viktigt i de här tiderna att det är allt från liksom att man, det här låter man som Lamotte när man pratar om civilkurage och sådär, men att man ändå tar de här små fighterna eller de stora fighterna, men att alla kan göra lite mer i de här jävligt svajiga tiderna. Och den andra saken är det här politik och fotboll. Det kan man ju liksom nästan radera från all typ av terminologi, alltså framöver. Fotboll och politik hör ju ihop.
Ja, men
all sport och politik hör ihop ännu mer nu. Allting, vi vet ju hur det ser ut. Även om man bara håller på Malmö FF så vet man att det är politik som styr saker i klubben med styrelse och medlemmar och sådär.
Det har man ju sett med Zlatan nu också. Att, och den kan ju vi svenskar känna oss ganska trötta på i det här laget, för att vi som har följt Zlatan är inte obekanta med hans bakgrund och hans uppväxt i Rosengård och hur han tog sig fram och bla bla bla. Men det kommer alltid finnas ett litet läger till att berätta den här historien för. Och nu senast i och med Trump och när han började prata om Sverige så mycket, när det blev så, de skickade dit en jävla jobbig amerikansk journalist som ska hänga i Rosengård för att kolla om det är farligt eller inte, och svensk media borde kanske tänka sig för innan de gör honom till någon slags jätteperson.
Ja, en svensk sportjournalistik ska fundera över hur man rapporterar det här med Vigges övergång till Manchester United från Benfica i januari månad, så ska svenska politiker och reportrar funderar på hur man har rapporterat kring den här jävla
Tim Pool-tjommen
som har snurrat runt i Sverige. Det är också en jävla historia, men det behöver inte dyka ner.
Nej, och vart skulle jag komma här nu? Jo, just det, med Zlatan. Att, jag kunde se att det blev i vissa internationella medier så skulle det dras ett varv till med hans bakgrund från Rosengård, eftersom nu var det Rinkeby ofta som det pratades om, men Rosengård nämndes också. Det var ju till Rosengård som han Tim Pool åkte. Mm. Och att man igen kommer vilja använda Zlatan som berätta om hur han klarade sig från det här. Det ringde ju upp någon, det vet inte våra lyssnare, men då är så Anders gäst i en irländsk podcast. Med ojämna mellanrum ringer de upp och vill ha Anders åsikter om saker och ting. Och senast så var det ju just efter Trumps utspel om Rosengård. Och de skrev i princip till dig att hur Zlatan lyckades ta sig från världens farligaste plats kanske var lite med glimten i ögat.
Ja, det var det.
Men det säger ändå någonting. Och skulle Zlatan, vad jag har sett, har Zlatan inte sagt något om Trumpen eller någonting sånt. Nej. Men skulle han bara ge minsta lilla uttalande om det, så skulle det bli enormt.
Ja,
verkligen.
Ja det hade ju nått rätt in i ovala rummet. Alltså.
Ja, och han kommer användas framöver, tror jag, som ett politiskt slagträ, att andra kommer göra det. Så det är ständigt pågående, skulle jag säga.
Ja, därmed Johan så ska vi runda av denna vecka.
Redan, vad härligt. Det är bara tisdag och du som ansvarig utgivare så bjuder du på en liten överraskning.
Ja, vi håller helg. Ja. Nej, vi ska faktiskt säga det, vi ska ut och ha det härligt ikväll, lilla offside-gänget. Vi ska ut och spela biljard, ut och käka och kanske ta en öl eller två.
Ja.
Vi ska också
längre
säga,
än så går vi inte.
Vi ska också säga då att vi gör detta avsnitt i samarbete med Bomullsfabriken, som är då den här modebutiken på Näsfabriker, 20 minuter kanske utanför Göteborg. Där man kan då välja mellan en rad svenska och internationella varumärken under samma tak. Och här hittar man märken som Ralph Lauren, N07, Universal Works, J. Lindeberg och Replay. Bomullsfabriken ligger då som sagt 20 minuter utanför Göteborg. Och man kan då när man stegar fram till kassan uppge offside. Och då får man 20% rabatt på valfri vara eller plagg. Och man kan gå in på bomullsfabriken.com för att läsa mer om denna butik.
Ja, och så var det i samarbete med C-more förstås. Där det är idag 26 dagar kvar till allsvenska starten. Och uppladdningen på C-more fortsätter närmast med kvartarna i Svenska Kuppen. Det är regerande mästarna Häcken som möter AIK. Och så är det Östersund mot Trelleborg. Kamratmötet, IFK Göteborg mot IFK Norrköping. Och Elfsborg mot Brommapojkarna. Och ta med tusan om man inte ska gå och se någon av de här matcherna som är i Göteborg i helgen. Mm. Man kan som lyssnare på Offsides podcast få ta del av det här exklusiva erbjudandet på C-more som är halva priset första månaden, det vill säga 199 spänn utan bindningstid. Gå in på cmore.se/offside för att ta del av erbjudandet. Vi ska säga också, jag tänkte hugga i dig där när du nämnde din gamla, när du tappade bort din Liverpool-påse. Mm. Så sa du att du hade varit i Stockholm på ett event. Och vi nämnde väl här förra veckan att vi ska just till Stockholm och hålla en offside-kväll med allsvenskt fokus förstås. Den 30 mars, precis före premiären på Nalen i Stockholm. Och Folk var sugna på detta, för det är nu fullt.
Ja, det tog några timmar så var det fulltecknat. Vi kan ta in 150 pers där på Nalen den 13 mars. Och det är ju tyvärr så att de är ju redan bokade med råge. Så ni som inte var snabba på knappen, vi får återkomma till er med en annan kväll, en annan gång. Men kul att så många ville komma.
Ja.
Vi ska också säga det, Johan, att vi har ett fint erbjudande till de som lyssnar på podden som inte är offside-läsare. Vi vet ju att vi har ju faktiskt fler lyssnare än vad vi har prenumeranter. Så att det finns så många som lyssnar på oss som inte läser oss. Och det vill vi gärna ändra på. Så därför så har vi ett litet...
Många verkar ju tro, det har hänt mig och flera gånger du har varit med på senare tid när vi har... Det händer ju ibland att när vi är ute och... rör oss på Göteborgs gator så då och då kommer det fram någon som vill prata om podden. Och sen ofta, alltid när de frågar med mig så är det som att de tror att jag sköter offside lite med vänsterhanden. Och det är alltid så här, men du dubblerar mellan Aftonbladet och offside då, var det någon som sa. Och den andra så här, vad gör du mer än på... Fan, det, jag jobbar som fan för att få ihop den här tidningen.
Det är lika kul, jag tittar alltid på hur du sjunker ihop lite.
Ja, men du frilansar då lite för dem. Varför har det inte gått fram? I'm the damn editor.
Ja, absolut. Ja, vi ska säga det. Men om man då vill läsa offside och med Johan Orenius texter så ska man då kanske testa en liten ska säga en poddprenumeration. Det är då 3 nummer för 179 spänn. Och man får då med start från vårt kommande nummer. Man går in på offside.org/teckna. Offside.org/teckna. Så kan man då teckna en prenumeration. 3 nummer för 179 spänn. Och detta kan man göra fram till den 30 mars.
Mm. Ska vi tisa någonting om vad nästa nummer handlar om?
Ja, där kommer du ju som offside-vänner vet. Är du ju rädd för den här blåa notification-knappen på Twitter? Och du litar rädd ibland när du får lite obekväma mejl. Här kommer du rassla till ordentligt, Johan, efter ett jobb som du har drivit tillsammans
med. Får vända det till Anders Bengt så jag bara gör offside lite ibland. Ja.
Jag är ju på Aftonbladet här. Nej, men det är ju, vi har ju gjort...
Det är ett jättekul jobb. Ja, jag tar gärna den
diskussionen. En stor, jävligt mycket jobb bakom det och det har blivit väldigt bra. Men det är ju en genomgång av hela 2000-talet där vi rankar bästa allsvenska laget på 2000-talet.
Mästarnas mästare. Och det här kommer vi säkert prata mer om i podden.
Absolut. Det kommer ju väcka mycket uppmärksamhet och mycket irritation.
Det är väldigt mycket läsning där också.
Väldigt mycket rolig läsning och intressant läsning.
Mm.
Där man blir på med väldigt många saker från 2004 till exempel.
Ja, som händer bland annat. Plus en massa andra goa reportage. Så testa det här erbjudandet om ni inte redan läser oss.
Och därmed så ska vi hålla käft och gå och läsa den sista korrekturet på det här numret som vi ska skicka iväg. Ta hand om er. Vi hörs om en vecka igen.